Men ni behöver inte första lön om ni inte vill. Det gör ni som ni själva vill. Vi reser oss. Hälsa ni på några stycken. Inte den. Jag vill inte vara svårt för det här. Vi kommer till er sen. Lite munter blev det i alla fall. Det var några från folkrikarna. Vi har faktiskt en god vän som några av er träffade som är på fyra mun. Och i länken till många av er till sen blir det kanske kommit till att hon kommer att äta på. Det blir kindpussar och fuskalas. Men vi svenskar är inte riktigt vana vid det där. Det tycker jag är lite jobbigt. Det håller man inom fall. Det är okej. Det är okej. Det innehåller det där lite. Inte form. Men vänner, har du varit hembjudna till någon gång och sen att när du kom dit så upptäckte ni att de vill egentligen inte ha er där. Om ni var med om någon gång. Någon som räcker upp handen, jag har varit med om det. Ja. Då händer det. Att man blir hembjuden någonstans. Men när man är där så känner man på attityden och det som händer i rummet att de är egentligen inte så intresserade av att ha en där. Jesus var med om det här, minst en gång. Och vi ska läsa om det i Lukas evangeliet från kapitel 7. Det kommer på skärmen, det ligger längst ner i listan där. Lukas 7, vers 36-51. Och det här är en berättelse jag aldrig har förbiten för det. Jag vet inte riktigt vad det kommer att blanda, men det här blir intressant. Men det är en händelse från Jesu verksamhet. Det var väldigt vanligt att Jesus träffade människor och åt tillsammans med dem. Ibland blev han hembjuden, ibland bjöd han ner sig själv. Det är inte alltid uppskattat som han gör. Men han gjorde det, Jesus ibland. Sackeus ibland. Och då står det så här. Lyckas evangelium, vi läser Jesu namn. En av fariseerna bjöd hem Jesus på måltid och han gick hem till farisén och lade sig till bordet. Nu fanns i staden en kvinna som var synderska. Vi vet inte vad det betyder. Hon kan ha varit prostituerad eller medlemsutsatt eller något annat sätt. När hon fick veta att han låg till bordet i fariséns hus kom hon dit när alla vattenplatserna balsam ställde sig bakom honom i hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Hon kysste hans fötter och snodde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv. Hade han där varit en profet så hade han vetat för att äta en kvinna som rörde honom att hon är en syndare. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Han svarade, mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningslånad. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När han inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt antaget. Jesus sa, du har rätt. Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter mot sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt hus med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Sen sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då börjar de andra bordgästerna fråga sig, vem är han som finner när han förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Vi stillar oss en liten stund. Tack Jesus för den här berättelsen vi har lärt. Du ber om ditt ljus över innehållet, låt det landa i våra hjärtan. Att vi kan göra som vi sjöng här, vår utifrån oss. Använd oss här, att vinna människor till dig. Och att få vara människofiskare som vi kallar oss till att vara. Här är vi till fram och till möta den här fina miljön med oss här. Fantastiskt berättelse. Ge oss ljus över den. Jag har en rubrik som jag kommer att slå på lite grann idag, och den är ungefär så här, så nära men ändå så långt bort. Eller så långt bort men ändå så nära. Vi ser två personer runt Jesus här som passar in på den beskrivningen, men de är diametralt motsatta varandra. Jag kommer läsa en text i slutet av predikan som beskriver en väldigt liknande situation. Jesus är här hembjuden till en farisee, och det var ett religiöst proffs på den tiden. Kanske kan jämföra det med en präst eller en pastor eller någonting. Och människor som hade koll visste vad de gamla skrifterna sa, levde oklanderligt enligt dem. Och Jesus blir hembjuden och går dit och lägger sig till bord. Så det här var ovanligt. Det här var normalt ett sätt som Jesus frälste människor på. Han gick hem till dem. Jag berättade om Sackeus förut. Men där blev Jesus hem sig själv. Men det märkliga den här situationen då, det var väl att till skillnad från Sackeus, så verkar det inte som att Simon egentligen vill ha honom där. För han visar inte med sina handlingar att han egentligen är välkommen. Men mitt, jag kommer tillbaka till varför det är så, men mitt under middagen, medan de äter och det fanns andra människor där, så händer det här märkliga. Att det dyker upp någon som var helt annorlunda, en person som var djupt belastad. En kvinna i det här fallet, det hade inte börjat vara, men det åker det också. Och hon får ett möte med Jesus mitt ibland alla de där religiösa, präktiga människorna. Och vem är Jesus bekänner sig till? Jo, det är henne. Inte det religiösa proffset som hade gjort allting rätt. Vad var skillnaden? Så nära, men ändå så långt borta. Det är Simon. Och kvinnan så långt borta, men ändå så nära. Om vi tar Simon och den här kvinnan. Vad var skillnaden? Jag sa att han var farisee. Han tillhörde den religiösa eliten. Han bjöd hem Jesus, precis som många andra hade gjort, som faktiskt tog emot Jesus. Och det står i början av Johannes evangeliet att åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Det var väldigt ofta så en människa blev frälst i den tiden. Man bjöd hem Jesus. Och Jesus säger själv efter sin uppståndelse när han står utanför en kyrkport och knackar. Om någon öppnar dörren och går in till mig så ska jag äta med honom och han med mig. Där att äta med någon, det var ett tecken på djup gemenskap på ett sätt som du och jag inte kan förstå idag i den här kulturen. Och jag säger det så fortfarande. Och det var så allvarligt att i vissa situationer så säger Paulus till församlingarna att det finns vissa människor som inte ska äta med. Man tror ju att måltid är gemenskap. Så Jesus går in här till fariséerna. Det ser ut som att de har gemenskap med varandra, men det är inte så. För Simon visar med allting att han egentligen inte respekterar Jesus. Och här kommer jag till det jag sa i början. Ibland blir man hembjuden till människor, men man känner att det de egentligen känner mot dem, det är förakt. Och det är precis det Simon visar mot Jesus. För han gör ingenting för att visa att han vill ha honom där igen. Varför gör han in honom? Jag vet inte. Kanske var han nyfiken. Kanske kände att det är tvungen. Men han visar med hela sitt beteende att egentligen Jesus så ser jag ner på dig. Jag är inte intresserad av att höra vad du har att säga. Tror att jag har rätt? Jag ska försöka bevisa det här strax. På den här tiden när man gick runt på de här dammiga vägarna ner i Mellanöstern så var man smutsig om fötterna. Och något av det första man gjorde när man kom in i ett hus eller man kom hem var att man tvättade sina fötter. Och ni vet den här berömda berättelsen när Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Det var för dem något oerhört. Hur kunde han sänka sig ner? Därför att tvätta någons fötter, det var att förtjäna något. Att ställa sig under det. Om man tyckte att de var jämnbördig så kanske man såg till att den fick vatten att tvätta fötterna. Men inte ens det gör Simon. Han bjuder inte till alls. Jesus säger det här. När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten. Så inte ens det fick Jesus göra. Du pratar om kyssen här alldeles nyss. Det var väl inte en slump att jag tog upp det. Ni vet när Judas kom till lustgården och förrådde Jesus så förrådde han människosonen en kyss. Och det fruktansvärda var inte att han pussade honom på kinden utan vad han gjorde det i det sammanhanget. Det här var ett normalt sätt att hälsa på den tiden. Någon man tyckte om och respekterade. Och det är något som lever kvar i många kulturer idag också. Man kysste någon på kinden. Det var inte så konstigt. Simon gör inte det. Han kallar Jesus för mästare, precis som Judas, men han ger honom inte en kyss på kinden. Egentligen menar han inte det när han säger mästare till Jesus. Och var det riktigt bra när man blev hembjuden till någon? Då kunde man bli smord med olja. Det var en ärebetydelse utan det liv. Det var en bild på Guds ande som skulle komma över den människan. Det var många saker. Men det gör inte Simon heller. Kanske tänker han att om jag gör det, då tror folk att jag tror att Jesus är en sida. Och det kan jag inte bjuda på. Så att Simon bjuder in Jesus men visar det hela sitt beteende. Jag vill egentligen inte ha det här. Jag vet inte varför han ber in honom. Mina vänner, det här kan vara ett misstag som vi gör också. Vi kan ha Jesus i vårt hem, men inte i vårt hjärta. Vi kan bjuda in honom och det kan se ut som att vi har gemenskap med varandra, men med alla våra handlingar som visar hur honom egentligen bryr sig inte runt om vad han har att säga oss. Vi kallar honom mästare men vi gör inte som han säger. Och vi visar inte för hela världen att vi tror att han är vår frälsare, vår Herre. Det gjorde Simon väldigt klart här, att betrakta inte Jesus som en sida. Ibland gör vi det misstaget också. Vad ska folk säga? Det här var en måltid som delvis var offentlig. Det var en massa andra människor där. Om Simon skulle ha visat Jesus all den här överbetydelsen skulle folk säga, du är en av hans efterföljare. Tror du verkligen att han är Guds son? Det misstaget kan vi göra. Vi bjuder in Jesus i våra liv men inte i våra liv. Men så kommer vi till den här synderskan då. Vad hon hade gjort vet inte som jag sa. Hon har ingenting att bjuda hem Jesus. Ingenting. Hon är tvungen att gå hem till någon annan för att hitta honom. Hon var inte bjuden på festen. Hon kommer dit. Hon sitter istället bland gästerna. Hon ställer sig bakom Jesus. Och så kommer tårarna. Hon ser att Jesu fötter är fuktiga. Och så böjer hon sig ner och med sina tårar släpper hon mästaren. Det är fullt med folk där inne. Hon vet att hon är föraktad av alla för att hon har levt i liv och lever. Och Jesus säger ingenstans att det är bra det du gör med din vara. Inte alls. Han säger tvärtom. Hon har fått mycket förlåtet. Hon har stor synd. Men när hon kommer nära Jesus, Då förstår hon att den är syndare och hon visar det. Och hon är inte rädd att göra det offentligt. Bland alla dessa gäster så böjer hon sig ner i hans fötter och gråter. Hon sitter där och får inbjudan. Vad gör hon mer då? Ja, det står att Jesus band en handduk mot livet och torkade lärjungarnas fötter när han tvättade deras fötter. Vad gör hon? Hon tar det hon har, sitt hår. Rätt så stötande för dem som såg det. Det var håret var någonting intimt. Det visade man inte ens för vem som helst på den här tiden. Det gör hon. Och till slut så tar hon. Hon hade ingen olja, men tog någon balsam, en alabasterflaska. Och den kan ha varit väldigt dyr. Sånt där som luktade gott på den tiden var ingenting man slösade bort hur som helst. Man tog kanske någon droppe här eller där. Hon smörjer hans fötter med sin balsam. Så med allt hon gjorde så visar hon: Jesus, jag har ingenting att erbjuda dig. Jag har ingenting att erbjuda hem dig till. Mitt liv ligger i spillror. Jag är en stor syndare, jag vet det. Men när jag kommer nära dig, jag vill förändras. Jag gråter av mina synder. Jag tvättar mina fötter. Jag sänker mig ner under en slavs nivå. Och jag smörjer dig, för jag tror att det är du som är Messias, att det är du som har kommit till världen för att bära mina synder. Se det här i kontrast. En människa som hade allt rätt socialt, hög ställning i samhället. Han hade religiös koll, han visste precis vad som stod där och det är inte fel. Men han visar mer i sitt liv. Jesus egentligen så respekterar dig, jag föraktar dig. Jag bjuder hem dig kanske för att det ser bra ut. Jag kallar dig mästare för ingenting. Jag bryr mig om egentligen. Jag har inte gett den här vatten till mina fötter. Och jag smörjer definitivt inte ditt hår med olja. Därför att jag tror inte att det är en sida. Jag klarar det här mycket, mycket bättre än du kan tro. Jag är ingen stor syndare. Det är ungefär en syndare. Och så kommer kvinnan. Hon har ingenting. Ändå har jag bildat Jesus där sina tårar. Och sin balsam. Och sitt hår. Och det här sker helt offentligt. Se den här. Man kan vara så nära Jesus som Simon var. Men ändå vara mil ifrån honom. Och man kan vara långt borta i sitt liv. Men ändå vara så nära att hitta honom. Gud är ibland upp och ner på saker och ting. Hans rike fungerar inte som vår. Det är inte de som är smarta och som har koll som kommer rätt. Utan det är den som har en förkrossad ande och ödmjukt hjärta. Hur länge sedan, min vän, var du grät över dina synder? Hur länge sedan var du la ihop Guds välsignelse och såg hur stort det är där han låg för dig? Hur länge sedan var det du utsatte dig för det att du kanske kunde få bära världens hån när du visade offentligt att du faktiskt älskar Jesus mer än ditt eget rykte och ditt goda namn? Vad säger Jesus? Prostituerade tullindrivare ska gå före er till Guds rike, säger han. Simon var så nära men ändå långt borta. Kvinnan så långt borta men ändå så nära. Gå med mig till 23 kapitlet. Lukas evangeliet, en liknande situation. Lukas 23 är nu framme i mitten vid korsfästet. Där står det. När Jesus var upphängd på korset. En av brottslingarna som var upphängd där hånade honom och sa: är du Messias, frälst och du själv och oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa: frukten är inte ens Gud, du som under samma dom. Vår dom är rättvis, vi får och vi förtjänar för det vi har gjort, men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Det är likadant här, två människor. Och jag har fascinerat över det här. Tänk att man kan hänga där precis när världshistoriens viktigaste händelse ska ske. Och man förstår ingenting där den ena rör. Det enda han ville det var att Jesus skulle befria honom från syndens konsekvenser. Men han är inte villig att erkänna vem denne Guds son är. Han säger, om du är Messias kan du inte hjälpa oss att komma ner härifrån. Så jag kan få fortsätta gå ut och synda och röra och stå ihjäl som jag har gjort tidigare. Så nära Jesus, bara några meter, ändå inte förstår någonting. Precis som Filippa. Och sen har vi den andra över den andra tiden. Och testat på hela sitt liv. Allt man har gjort kan bli förfelat. Ingenting har blivit rätt. Och sen man i slutet av sitt liv. Och det finns inga spillror kvar. Vad sa Jesus till synderskan? Dina synder är förlåtna. Hon bad inte ens om det. Och det gör inte den här mannen heller. Han säger, tänk på mig. När du kommer till ditt rike. Jag bekänner vem du är. Jag hänger här därför att jag är en synder. Det är inte synd om mig. Jag har ställt in det själv. Hela mitt liv är kändislaget. Och jag vet det. Men han där bredvid dig, han har fel. Det är du som har rätt Jesus. Det är som synderskan säger samma sak till Simon med sina handlingar. Jag har förstått vem Jesus är. Och jag böjer mig under honom. Mina vänner, det är ett förkrossat hjärta och ödmjuk ande som Gud har emot. Det är inte de som kan visa hur duktiga de är, som har allting klart och som har koll på varenda del av sitt liv. Utan det är den som villigt talat är villig att gråta och tvätta Jesu fötter med sina fötter. Det är de som har tagit. De bekänner vilka det är och vänder sig. Så nära men ändå så långt bort. Hur länge sedan var det? Gud gav några fler historien att nå det. Ibland mina vänner när jag varit med länge. Jag har uppvuxen i lite sammanhang. Jag har haft mina nedperioder. Jag har gjort dumma saker och så vidare. Men skulle någon titta på mig och säga vad är det Kristi helt i livet? Jag har inte gjort bra om det. Ibland tror man att det är så. Men mina vänner, vi är i samma situation som synderskan har varit synderskan. Det finns saker jag har gjort och sagt. Det finns saker du har sagt som du är tacksam att ingen annan känner till. Och som ingen annan vet. Vem är det Jesus tar emot? Är det inte den som slår sig på bröstet och som har koll? Och som ger sken av att Gud är in honom. Och sen visar med sina handlingar att jag egentligen inte är intresserad av dig. Vad jag vill ha av dig Jesus, det är att du ordnar upp alla mina problem så att jag kan fortsätta att leva utan dig sen. Så tänker vi människor många gånger. Gud hjälp mig med allt som är jobbigt så att jag kan strunta i dig sen. Så tänkte nog Simon, så tänkte mannen på det ena korset. Men den som blir synderskan inte har någonting att komma tillbaka till. Det är slut. Jag har ingenting med det. Och han för andra korset, vad skulle han göra? Han ville inte kliva ner och fortsätta leva. Nej, han var över. Han bad Jesus som en tanke. Sen öppnas himlen till. Det är det här, mina vänner, som den stora nåden visar sig. Gud kom för att frälsa syndare, säger Paulus. Och bland dem är jag den största. Bland dem är vi alla de största. Och det är så viktigt att det är. Att det inte blir som tidigare. Så nära det händer så långt. Bättre lägga ut hela sitt liv fram till Jesus och säga, det här är ingenting jag är stolt över. Jag har ingenting att erbjuda dig. Område efter område så har fallit, jag vet att det är. Men din nåd, den önskar jag, den vill jag ha. Vill du tvätta mästarens fötter idag? Och visa att du tar honom på all det. Han är inte bara din hjälpare, men också din frälsare. Ibland säger vi så här i kyrkan att Jesus är allt vi behöver. Det är sant. Men jag vill hälsa dig så här. Jesus är allt du har. Det finns inte. Det är inte så att vi lägger Jesus till det vi har. Och så blir vårt liv fullständigt. Han gör att vi blir lyckliga och så får det bra. Han tar den där lilla biten vid bordet. Nej, när han kommer in så blir det ingenting kvar av honom. Det är det som är kristendomens kärna. Och vet ni varför det fungerar så dåligt för oss i västvärlden? Och i Sverige? Och här kanske i våra egna liv? Varför vi är så olyckliga som kristna? Det är just av den här anledningen. Det fungerar inte. Därför att vi gärna sitter i Jesus där i bordet. Men våra hjärtan är där borta. Vi tänker på allt annat än honom. Han är igång med det. Kan du få börja om? Idag kan du få gråta för Jesus fötter. Torka hans fötter med ditt hår. Så kan du få börja om. Vet ni vad? Kristendomen är bara värd att leva. Men den är han. Det finns inget mitt emellan. Det är svart eller vitt. Det finns en knivskarp gräns. Och den behöver vi gå över för att det ska fungera. Och då blir det annorlunda. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och tänk vad Jesus säger i syndersna där i tidens tid. Dina synder är förlåtna. Allt jag har gjort är borta. Jag tar det på mig. Jag ska gå till kors och dö för det. Förstår vi sin glädje för henne? Livet sönderslaget, allt är slut. Och så kommer han till Jesus. Och så vänder alltihop. När det gäller att komma dit med rätt inställning. Jesus, jag vill inte bara ha dig sitta med dig. Jag vill ha dig här i dig. Allt eller inget. Amen. Jesus är från. Vi vill överlämna våra liv i din hand den här bönen. Jag tackar dig för att du har erbjudit oss en levande och varm och riktig Gud. Jag tackar dig att du är en Gud som har burit alla våra synder. Jag tackar dig att du säger till oss idag att våra synder är nåd. Men hjälp oss Herre. Att inte du är så långt borta. Som Simon sa. För att det här att vi får tvätta dina fötter idag med våra tårar. Torka dem med vårt hår. Och också ge av vår balsam över dina fötter. Vi ber om det i Jesu namn. Välsigna mina vänner här. Låt ingen gå härifrån utan att ha fått ett nämnde dig idag. I Jesu namn.